Guds kraft till frälsning. Vi har ju en predikoserie som i alla fall ni som tillhör vår församling känner till. Vi går igenom Romarbrevet. Och dagens avsnitt är Romarbrevet 4 och 5. Jag kommer börja läsa i slutet av tredje kapitlet. Det är ju så här att det hänger ihop. Det hänger verkligen ihop. Och jag bara vill uppmuntra er att läsa hemma och studera detta fantastiska brev. Förra gången i den här predikoserien så hade ju Robin en fantastisk predikan. Eller hur? Och jag bara säger det att om ni missade den, gå till vår hemsida och lyssna till den. Den är mycket bra att ta till sig. Förra lördagen så hade vi ju bibelstudien, tre stycken, då Ola Gustafsson, han predikar också här i söndags. Men på lördagen undervisar han om Bibelns röda tråd, om blodsförbundet mellan Gud och människa. Fantastisk undervisning också det. Och han berättade om att när han var nere i Sölvesborg så gjorde han en aha-upplevelse som har betytt oerhört mycket för honom. När han fick se det här förbundet som Gud har slutit med oss människor. Det har liksom påverkat hela hans andliga liv, berättar han om. Och då bara jag tänkte så här, ja. När jag var tonåring, i slutet av tonåring, så gjorde jag precis samma upplevelse. Och det är just det ämnet som jag ska ha favören att predika om här idag. Nämligen Jesus som våran rättfärdighet. Alltså innan jag fick tag på det här så kan jag ärligt säga att jag mådde inte bra alltid. Jag bara tänkte så här när man la sig på kvällen. Men Roland, har du syndat nu? Är du redo om Jesus kommer tillbaka? Och ni vet, det var en mycket spännande tid. 67, sexdagars kriget i Israel. Och man bara tänkte, Jesus kommer precis när som helst. Är jag redo? Och man kände liksom det. Ja, men tänk om jag nu syndar och sen jag inte hinner be om förlåtelse. Hur går det? Ja, men vilka lögner! Tänk då när jag fick tag på det här som en tonåring. Att det är Jesus som är min rättfärdighet. Har jag tagit emot honom och jag låter honom vara där, då är jag alltid lika ren. Och det var fantastiskt. Och det är det här som predikan handlar om. Och jag vill också säga att särskilt välkommen till dig om du finns med som upplever fördömelse. Du som känner på något vis att du duger inte inför Gud. Välkommen. Ät Guds ord. Och du kommer märka att det är inte mitt påhitt. Det är vad Guds ord säger. Det är det som är så jättebra. Någonstans tror jag att vi behöver alla göra den här upplevelsen, uppenbarelsen, upptäckten av Jesu nåd. För det är liksom basen för att vi ska kunna med frimodighet be, söka Gud, uppleva andens nådegåvor. Det är basen för att vi ska må bra helt enkelt. Och därför är det här så jätteviktigt. Välkomna. Sammanfattningen av Romarbrevet kan ju göras i det här som Robin också har läst och det som är liksom grunden för vår undervisning. Romarbrevet 3:21. 1 menar jag förstås. 1:16-17. Jag skäms inte för evangeliet. Det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro. Ja, till tro. Som det står skrivet, en rättfärdig ska leva av tro. För att nu ta vara på tiden, jag kan säga jag har, eftersom hela Bibeln bara undervisar om det här, och det är ett älsklingsämne, så gårdagen ägnade jag mest åt att bara stryka saker i min predikan. Och det här är synd, jag måste stryka det. Jag måste göra det för att hinna med det här idag. Så läs på själva. Bibeln har mycket gott att säga. Men nu kör vi igång. Och då börjar vi i Romarbrevet, det tredje kapitlet, och läser i Jesu namn, vers 21. Men nu har utan lag, i det sammanhanget står lag för utan egna goda gärningar, uppfylla Toran då och Moseböckernas lagar. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen, Moseböckerna och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Det här finns ingen skillnad. Alla har syndat. Ja, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det är liksom från början i det sammanhanget. Det är det tillståndet. Och det som står som rättfärdiga ut, och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron. Vi går till vers 27. Men vad kan vi då berömma oss av? Vad kan vi som kristna, vad kan vi berömma oss av? Allt berömma uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej. Genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika säker som Gud är en, han som förklarar den oomskurne rättfärdiga tro och den omskurne genom tron. Och så går vi in i nästa kapitel då, det fjärde kapitlet. Vad kan vi nu säga att vår stamfader Abraham har vunnit genom gärningar? Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av. Men inte inför Gud. Till vad säger skriften? Abraham trodde Gud. Och där räknades honom som rättfärdighet. Kom ihåg, det är våran tro på Jesus, på Gud, som räknas oss till rättfärdighet. Det som Paulus avhandlar från, kan man säga, sista halvan i Romarbrevet i det tredje kapitlet och framåt bra bit. Det kan ju sammanfattas då i Romarbrevet i åttonde kapitlet. Det Robin ska läsa nästa gång, men det hör ju ihop som sagt. Då. Det är gott av mig. Jag läser nu ur levande Bibeln, vill jag ha med det här. Bara för det liksom sammanfattar det här på ett fantastiskt bra sätt. Så här står det där. Vi blir inte frälsta genom syndens grepp genom att lära oss Guds bud. För vi klarar inte av att hålla dem. Men Gud satte en ny och annorlunda plan i verket för att rädda oss. Han sände sin egen son i en mänsklig kropp som vår. Med den skillnaden att vår är syndig. Och han krossade syndens makt över oss genom att ge sig själv som ett offer för våra synder. Därför kan vi nu lyda Guds lagar. Om vi är ledda av den helige ande och inte längre lyder den gamla naturen som finns i oss. Jesus, när han blev född hit, så blev han född och ställd under lagen och dess krav. Han höll sig till lagen. Och vi vet att det gjorde redan Maria och Josef. Allting skulle fullbordas enligt lagen. Han blev omskuren och hela kittet, liksom allting. Och Jesus, han fullbordade verkligen lagen. Och i Matteus så står det så här, säger Jesus: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen och profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Jag ska försöka att symboliskt förklara vad dagens undervisning och kapitel handlar om. Och då har jag bett en broder Fredrik. Han ska få i det här sammanhanget få symbolisera och vara en bild av Jesus. Varsågod, kom här nu. Och du har ju Jesus i dig, så det här är ju Jesus. När ni ser honom så är det ju så verkligen. Då har jag trätt, jag säger vad det är nu då. Det är russin som jag har trätt på en tråd. Och russinen, de får symbolisera alla de olika buden och lagarna som finns i Bibeln. Och som skulle fullbordas. Hänger ni med? Och du kan ju ta det första där som en bild på det. Det var det här, de där russinhögen där som man har. Titta vad man har nu, hänger den ner. Det är liksom lagens, det är 10 russin kan jag säga. Som en bild av de 10 budorden. Men allt det här, ni vet att allt sammanfattas där i. Och det var så här att Jesus, han tog lagen helt och fullt till sig. Och så gjorde han någonting mer. Han tog dem och han blev verkligen ett med dem i sin kropp. Hela Jesus, han var bara bärare av lagens full. Han var rakt igenom var han bärare av lagen på så vis. Han tog alla de kraven. Han tog sådant som vi har, alla våra misslyckanden. Vad vi har misslyckats med. Han tog alla våra synder. Han tog alla våra sjukdomar. Halleluja. Han tog allting. Han tog synder som jag kommer att begå. För alla synder vi är, ord och gärningar och alltihop det här. Vi kommer att göra det. Tro inte något annat. I oss själva gör vi det här. Men det underbara och dagens undervisning, det är att Roland med alla sina synder, svagheter och sjukdomar, förbannelse och den döden och straffet i tanke på evigheten. Allt det här, det får jag komma bara och säga, Jesus, jag vill ge dig det här. Och då är det att det han gjorde för ungefär 2000 år sedan. Nu ska vi se vad han gör med de där goda sakerna. Nej, det är inga goda saker. Jo, det är gott där russin. Men det är symbol av synden så att säga. Vad gjorde han med det? Halleluja! Han tog alla Rolands grejer. Och nu vill jag bara säga det. Om du finns med och upplever en fördömelse av någonting. Han tog din fördömelse. Han tog dina svagheter. Han tog dina brister i sin kropp. Och så spikades han fast på korset med alltihop det här. Är det inte bra? Tack. Men nu är det så här. Det är mer än så. Han tog våra saker. Och då kommer jag till Jesus. Men Jesus, har du någonting åt mig? Halleluja! Han ger mig, jag tar det. Åh, tack Jesus. Här får jag ta emot hans rättfärdighet. Jag tar emot hans renhet. Jag tar emot hans fullkomlighet. Och jag tar emot hans läkedom. Och jag blir riktigt ett med det här Jesus har. Mm. Åh, halleluja. Och gott. Hänger ni med bilden? Och han tog det frivilligt. Men han ger åt mig. Tack Jesus. Alltså när Jesus sa att det är fullbordat, då hade han tagit allt det här. Gud såg nämligen att på grund av vår syndiga natur så är det helt kört för oss att uppfylla lagens krav. Om du tänker att jag är ganska bra. Jag kan bara säga att det är kört för dig också. Vi är samma skrot och korn allihop. Vi behöver Jesus, vi behöver hans nåd. Och genom att tro på Jesus så uppfylls alla lagens krav hos mig. Alla lagens krav uppfylls hos mig genom det här. Och jag då får ta emot hans seger, Jesu rättare. Och jag kan säga det att genom att tro på vad Jesus har gjort för oss på korset så blir vi enligt Guds ord lika rena som Jesus. Nej, inte riktigt. Jo, vi blir lika rena som Jesus. Vi blir lika rättfärdiga som Jesus. Vi blir lika fullkomliga som Jesus. För sådan han är, sådan är vi i denna världen, står det i 1 Johannes 4:17. Alltså, han har tagit det här. Halleluja. Om den någon bara så fortfarande känner, nej men det där är inte riktigt, jag är mycket sämre. Så kommer jantelagen, denna usla jantelag, elände, kommer bara, nej men jag kan bara säga, i Jesus är vi fullkomliga. Ska vi säga det tillsammans? I Jesus är vi fullkomliga. Vi säger det en gång till. I Jesus är vi fullkomliga. Det här är sant. Det är inte mitt påhåll, tack och lov, utan det är Guds ord som säger det här. När jag upptäckte det här i Bibeln som tonåring då, så fattar ni väl att jag blev glad. Alltså jag kände sån oerhörd glädje. Och jag försökte lära mig en vers utan till som faktiskt inte är Romarbrevet. Men jag skrev den där, jag tror jag kan den utan till fortfarande, även om det är en helt ny översättning mot då. Det var nämligen Galaterbrevet 2:16. Där det då står det här, jag håller på att traggla med den här versen tills jag bara satt där. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi och jag satt min tro till Kristus Jesus för att vi, jag, ska stå som rättfärdig genom tro på Kristus, inte genom laggärningar, för genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Det är en bra vers för en tonårskille att lära sig, och jag tror den är bra också för andra att lära sig. För det är liksom en fantastiskt ord att stå på när djävulen anklagar mig. När han talar om och när jag har fallit och har verkligen syndat och jag liksom bildligt talat ligger där, så är det så gott att få säga halleluja, det beror inte på mig utan det är Jesus som är min rättfärdighet. Och så kan jag frimodigt bara ta det här till mig på så vis. Det här är som sagt ett huvudämne i Romarbrevet och för övrigt genom hela Bibeln. Men tydligen var det samma problem hade man i det som Romarbrevet skrevs till Rom, som vi, när det gäller, man försöker slita och slita för att försöka nå fram och uppfylla måttet på något vis att behaga Gud. Men det kommer aldrig att lyckas. Men det är så här att även om vi rent hypotetiskt skulle klara av det till 100% att vara perfekt i ord och gärningar och tankar och allt det här som vi inte kan. Men om vi skulle kunna det, så ska jag bara säga en sak. Det hade inte räckt inför Gud. Det är för bara genom Jesus som vi kan få uppleva en rättfärdighet som duger. Så lägg av med det andra, höll jag på att säga. Bara tacka Jesus och det andra kommer automatiskt på sen. Tack Jesus. Alltså det här kämpar man med. Och i vår tid så är det ju så här. Under när Bibeln skrev Nya Testamentets tid, så kämpade judekristna, många och andra då, med lagen. Det var lagens krav. Och i vår tid så är det ju så här att vi... vår kultur, det är ju att vi har lärt oss verkligen att göra allt rätt på något vis. Jag vågar nog säga att det är väldigt svenskt, utan att skryta på något som svensk, måste jag säga. Det är egentligen att vi har lärt oss att göra rätt för oss. Det är för att vi är födda med lagen, och vi är födda med Luthers katekes och det här. Det är liksom våra föräldrar, vad präglar det här. Roland, gör rätt för dig. Du ska verkligen göra det. Och då kommer också det här in i vår gudstjänstliv på något vis. Och helt plötsligt så det som är rätt, för vi ska göra rätt. Vi ska leva riktigt. Det hörde ni va? Men helt plötsligt så blir det som egentligen något gott, det blir mig till fall. Och jag bara mår dåligt av det. Och ni vet att när Luther höll på och översatte Romarbrevet, det var precis samma sak då. Då var det katolska väldet på något vis, det här 1400-1500-talet. Och då var enligt katolska kyrkans lära så var man tvungen att ändå skulle man ge pengar till kyrkan. Men det var ju också så här man kunde göra. Och det var att på en del ställe hade man inglasade reliker. Eller man hade något halmstrå som man sa, det här halmstrå låg Jesus på när han föddes. Och om du kommer och tittar på det, då blir du väldigt rättfärdig. Har ni hört vilka lögner? Det här levde Luther upp med. Och så höll han på och översatte precis Romarbrevet där vi predikar. Och när han var i de här faggorna där jag har läst nu idag, helt plötsligt gjorde den helige ande, han fick samma uppenbarelse som jag fick en gång. Helt plötsligt, nej men det är ju inte genom laggärningar utan det är vad Jesus har gjort. Och helt plötsligt bara han kände som glädje. Och därav blev ju brytningen i kyrkan. Och han började då med den kyrka som är lutherska kyrkan då. Och så säger han så här i det sammanhanget. Luther, han insåg att rättfärdighet inte kan nås genom att människan försöker stiga upp till Gud. Utan endast genom att tro, motta Guds kärlek som Kristus stigit ner till människan. Det är bra formulerat. Men därför jag ville läsa det innan till. Alltså tydligen behöver vi göra samma uppenbarelse. Vår kultur, vår goda fostran, det kan bli ett hinder i vår gudstjänstliv, det som borde vara något bra. I Romarbrevet i 4:e kapitlet står det så här. Men den som utan att bygga på gärningar, halleluja, tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Tack kära pastorskollega att jag fick ha den här predikan och läsa den här fantastiska versen. Alltså vilken vers, va? Den är goa. Den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdighet, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Just det. Det är tron det handlar om. Att tro på att han är vår rättfärdighet. Även när vi är helt, när vi har den här sanningen klar och vi är iklädda hans rättfärdighet, så ger ju inte själafienden, Guds och vår gemensamma fiende Satan, han ger inte upp att anklaga oss. Och där vill jag bara säga, så du som känner anklagelse på den här punkten, ta inte det som en täckning på att du har misslyckats. Utan ta det som en täckning på att djävulen är ute efter dig och vill hindra dig i din tillväxt och i din frimodighet. Va? Är ni med? Och det, då kan det vara väldigt bra, som jag har haft en fantastisk nytta av. Och jag känner det passar så bra nu att säga. Då kommer dopet in. Det kommer förmodligen Robin att lyfta, för det finns med då i det 6:e kapitlet där han kommer predika över nästa söndag. Men jag kan bara säga vilken fantastisk minnesbekräftelse det har varit för mig. Att jag är troende döpt och inte barndöpt. Därför att jag vet att det var jag som ville det. Jag vill bli döpt. Jag vill i dopet bli iklädd Jesus Kristus. Och jag minns tillfällen när jag bildligt talat har legat där och djävulen ligger och sparkar på rålen på grund av att jag har misslyckats fast jag vill lyckas. Så ligger han där och sparkar på mig. Och så har helt plötsligt den heliga ande bara visat dig. Roland, vem var det som ville att du skulle bli döpt? Ja, men det var jag. Vad innebär det? Jo, jag är iklädd Jesus Kristus. Halleluja! Och helt plötsligt så säger jag någonting. Jag kommer ihåg en gång, då sa jag riktigt verbalt tror jag till Satan så här. Försök du anklaga Men den du anklagar är Jesus, för han är min rättfärdighet. Halleluja! Jesus, jag har iklätt honom i dopet. Därför är det så bra, du som inte är troende döpt, jag vill bara uppmuntra dig, anmäl dig och häng på när vi kommer så långt här om nästa söndag. Halleluja! Var är jag någonstans? Jo, vi går nu till det femte. När vi nu inser och upptäcker den här verkligheten, då står det i det femte kapitlet, då har vi alltså, när vi har förklarats rättfärdiga, så har vi frid med Gud. Halleluja! Gud, att ha frid med Gud. Frid med honom. Det är helt underbart att verkligen få ha det. Är det Bibeln som börjar läsa? Ja, men så bra. Det är jättebra. Det kunde ju vara värre saker. Det är bra. Tove som har detta, hon jobbar på vårt kansli här. En riktig goding. Du ska få en kram här. Gud välsigne dig. Ja, så kan det gå för alla. Vi läser nu i det femte kapitlet, vers 12. Ska vi gå till. Läste jag fel? Där, kom igen. Där har vi. Därför är det så. Genom en enda människa kom synden in i världen. Och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor. Eftersom alla har syndat. När det står här att alla har syndat. Och är liksom där. Så är det att vi är under syndens välde. Vi är under syndens herradöme. Och därför kan man säga, det innebär att våra egna ansträngningar är helt dödsdömda eller begränsade. Därför att dödens välde liksom har vi drabbats av. Om vi exempelvis skulle leva ett till 100% sunt liv. Äta bara sunda grejer, inte äta för mycket och inte för lite. Motionera regelbundet. Och jag har fantastiskt goda anlag. Och ändå när jag blir sjuk kanske någon gång, så tar jag vara på all den fantastiskt goda läkarvetenskap som vi kan tacka Gud för att vi har. Och de lägger ner allt vad de kan för Rolands skull. Men det var ju inte Roland ni pratade om, det ser ni ju. Men någon annan som lever väldigt sunt. I det sammanhanget så kommer den ändå med 100% säkerhet att dö om inte Jesus kommer och hämtar den. Eller? Är vi överens? Det är liksom människan för så är det bara. Och här ser vi den naturlagen. Den är vi alla drabbas av. Och det talar om begränsningarna. Och därför är det så fantastiskt bra att genom Jesu rättfärdighet så kommer vi del in och i obegränsningarnas goda ande som fyller oss och hjälper oss i våra svagheter. När vi inser och erkänner att jag behöver din hjälp, Gud. Helt underbart med den saken. Alltså det har kommit över hela människosläktet. Synden och döden. Vi är drabbade av det. Och man kan ju säga att från syndafallet, när Adam hade fallit där, och vad var det han åt? Och han och Eva åt för frukt, vad var det? Kom bara inte och säg äpple. För det var inget äpple. Han åt av kunskapens träd, av gott och ont. Det var inget äpple, utan det var något helt annat. Det är lika stor skillnad på det som på mellan äpplen och päron, jag får säga. Han åt av kunskapen, säger det, en frukt som inte finns nu här, men som finns hemma hos Gud, som vi ska få ta del av. Det här åt han av. Han var olydig alltså mot Gud. Och då på en gång när döden kom in och synden, så hade ju inte Gud någon annan profet att ta till, men han talar själv. Och så börjar han att profetera om det, förkunnelsen handlar om det. Han profeterade om Jesus. Att Jesus skulle komma och förändra alltihop det här verkligen. Och så i det här fick människorna under gamla förbundet leva i tro till honom som skulle komma. Precis som vi vänder oss åt andra hållet, vi lever i tro på honom som har gjort det här. Han lever ju idag, men i gamla förbundet leder man i tro. Och det fantastiska är, jag kände jag måste ha med den här versen ändå. Den har jag inte skippat när jag har skippat många andra goda verser. Romarbrevet 8, Johannes menar jag, Johannes 8 så att säga. Abraham, er fader, han jublade över att se min dag. Han såg den och blev glad. Alltså, man kunde se honom som skulle komma i tro och så kunde man ta emot honom på så vis. Hela gamla testamentet, liksom där fanns frälsaren nära folket. Och ja, jag måste berätta en fascinerande story som står i Bibeln. Och den är hämtad från, jag kommer inte läsa den, jag kommer bara berätta den. Men om du vill kolla om jag berättar rätt så är den sen, kan du läsa den, kommer med andra Mosebok 7 från vers 9. Det var ju så här att Israels folk levde i träldom i Egypten. Precis som vi kan sitta fast i lagen eller synden, det här det handlar om. Så då levde de i träldom i Egypten. Och Gud som älskade dem och ville föra dem ut i frihet, precis som han vill föra dig och mig ut i frihet. Han sände två av sina tjänare. Det var Mose och hans bror Aaron. Och de skulle gå till kungen i Egypten, farao, och säga: släpp mitt folk. Det ville han naturligtvis inte göra. Och då så säger Herren till dem: nu är det så här att han kommer inte vilja släppa, men när ni kommer dit så kommer han begära ett tecken på att ni verkligen är sända av Herren. Och då ska ni ta Arons stav. Nu har jag ingen stav här. Kanske kan ta gitarren och slänga. Nej, liksom. Han tog det. Han slängde staven, gjorde han. Och staven blev en stor orm. Och alla blev rädda. Och så står det där att farao, han skickar bud på sina spåmän och alla de här okulta personerna som hade med den undre världen, med sataniska, demoniska krafter att göra. De kom dit och tittade den stora ormen och de hade sina stavar och de slängde sina stavar. Och de också blev ormar. Då kan man fråga, var det 1-1 nu då? Mellan Guds representanter å ena sidan med den stora ormen. Och de andra hade ju också slängt sina stavar och de låg där som ormar. Var det 1 lika? Det är nu det börjar. Halleluja. För då står det så här. Att Arons stav. Halleluja. Arons stav tog och började på käka upp trollmännens stavar, ormar. Och så kan jag riktigt tänka mig att när den sista ormen liksom slank ner i den stora ormen, Guds tjänare, alltså då vet vi så här, det måste förklara först om ni tycker, vad är det där för konstigheter? Jo, det är så här att Arons stav, den ormen, var en förebild av Jesus Kristus som skulle bli en förbannelse för våran skull och skulle bli spikad på korset. Som det står i Galaterbrevet, förbannade den som upphängd. Han blev den här ormen. Han tog det här i sig. Han tog våran förbannelse, därför blev han det här. Och så när han hade käkat upp liksom den sista biten, håller jag på att säga, av slukat den där sista ormen. När han sväljer det så kan jag nästan tänka mig hur hela den himmelska världen, änglarna, de bara stod där på parad och sa, och profetiskt såg de bara hur Jesus en gång skulle hänga på korset för din och min skull. Och när han hade slukat all förbannelse så skulle han säga: det är fullbordat. Och jag tror liksom att de börjar på stämma in i en evig sång. Hur han, Jesus, skulle sluka all satanisk kraft, all förbannelse, alla sjukdomar, allt det som du och jag är drabbade av. Jesus har slukat det. Det är nästan värt ett litet halleluja i alla fall. lite grann, så det tycker jag nog. Alltså det här är sant. Det här är vad Jesus har gjort. Lyssna. En jätteviktig grej. Det är inte våra misslyckanden och att göra det som vi kallar synd som gör oss till syndare, utan det är när vi inte vill eller vågar tro på att Jesus tog våra synder på sig när han dog på korset. Det gör oss till syndare. Hör du vad jag sa? Det är inte våra misslyckanden, utan när vi inte vågar tro och ta emot på vad Jesus har gjort. Den sista versen i det avsnitt som har tillfallit mig. Nu tror ni att jag slutar predika det snart. Det ska jag alldeles strax göra, men jag ska gå tillbaka en liten grej sen. Romarbrevet 5:20. I en bit in där står det så här. Men när synden blev större, där den blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. Evangelium, det goda nyheten är att det är Guds kraft till frälsning. Och det är verkligen segerkraft. Jag ska berätta en story till innan jag slutar. Och det här har jag varit med om. Det var när jag var pastor en helt annanstans. Vi kan kalla honom för Olle. Han hette något annat. En jättegod. Han ville verkligen vara kristen. Men han hade ett problem. Och det var att han rökte. Han hade tobaksproblem. Och han kom bara. Det här var en plågade honom. Och jag vill bara säga så här. Att djävulen kan plåga oss med precis vad som helst av det vi tycker vi får för oss. Det här är ett jättestort hinder för Gud. Nu tror inte jag det var det största hinder, men han plågade så det här. Och nu kom han. Och en gång, jag vet det här mötet, när han kom fram och sa: Roland, be för mig. Jag vill bli kvitt detta nikotinbegär. Jag plågas så. Jag vill ju vara ren och tillhöra Jesus. Så det här plågar mig. Ja, vad gjorde vi tror ni? Vi bad för honom. Vi la händerna honom. Och vi bad att den helige ande skulle sätta honom fri ifrån den här förbannelsen. Och plågan som han plågades av. Halleluja. Han var så glad. När han tog den och skrynklade ihop sitt cigarettpaket och slängde det. Och så åkte han glatt, med glatt mod till jobbet måndag därpå. Och kommer det till arbetsplatsen, en byggarbetsplats. Och där börjar kompisarna röka. På den tiden rökte man ju på raststugan. Det var bara fyllde liksom den här. Och han bara kände suget. Han bara känner, nej, jag kan inte stå emot. Så han knuffar på någon, kan jag få låna en cig? Och så tog han cigaretten. Och så nästa söndag kom han och mådde ännu sämre. Och vad gjorde vi då? Ja, vi bad ännu häftigare, kraftfullare för honom. Att han skulle bli fri. Och så samma visa. Och så kom han den tredje gången. Nej, det är kört. Och då började en helig ande säga till mig: Roland, du ska ge undervisning om precis det här jag undervisar om idag. Så jag liksom sätter mig ner med honom. Du, nu ska vi läsa Guds ord här. Kom inte att tro att tobaken, det är inget problem för Gud. För Jesus, han har ju slukat alla våra synder, alla våra brister. Men det är att du vågar inte tro på att du är rättfärdig i honom. Det är det som är det stora hindret. Så jag gav honom ett tips. Du, Olle, kallar jag honom för. På måndag eller framöver när du kommer och du känner bara att nu har du tagit det här. Du röker, du kan inte stå emot. Och du bildligt talat ligger det tillplattad. Och känner djävulens anklagelser för att du är så dåligt kristen som har tobaksbesvär. Vet du vad du ska göra, sa jag. Du ska tacka Jesus för att han är din rättfärdighet. Han har tagit synden. Han har tagit allt det där. Du ska prisa Jesus för att du är lika fullkomlig som honom. Trots att du sitter där och röker. Därför att synden är inte det, utan det är otron som gör oss till syndare. Och sen sa jag så här, och det kom jag mycket väl ihåg. Och sa här, du, låt djävulen vara en springpojke. Och påminna dig, och när han påminner dig hur dålig du är, då ska du bli påminna om att tacka Jesus för att han har dött för dig på korset. Då ska du bli påminna om att tacka Jesus för hans rättfärdighet. Och så kommer han, inte veckan efter, men han kommer några veckor senare. Lysande riktigt, säger han. Åh, Roland, kolla, jag är fri. Jag är löst ifrån tobaken. Hur kommer det för? Jo, evangelium är Guds kraft till frälsning. Och då är vi framme med det här. Därför prisar också David en människa som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Saliga de vilkas överträdelser förlåtna, vilka synder överskyllda. Och så kommer det. Salig är den man eller kvinna som Herren inte tillräknar synd. Han räknar inte mina synder. Halleluja! Ja, jag tyckte det var bra i alla fall. Jag tycker det är jättebra. Och då det sista, jag kan se om jag har med den versen. Jo, att det står också, när vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom blir frälsta från vredesdomen. Till om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död. Mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv. När vi nu är försonade. Hörrni, det fina är att vi här är ju en jättebra sak när vi lever här. Ni kan bara på ladda nu om ni vill. Vi ska lyssna till en solosång. Lyssna en solosång här. Jo, men jag bara säga så här. Men det goda är ju att en gång i evigheten, när vi tänker kanske rädda inför domen och vi är rädda inför för att stå fram där. Vi tänker, hur ska jag själva kunna stå fram inför renheten själv, inför heligheten själv? Nej, men det fina är att jag är ju iklädd inte min egen rättfärdighet, men jag är iklädd Jesu rättfärdighet. Halleluja! Underbara verklighet. Vi behöver inte vara rädda inför domen. Vi är helt kolugna. Tack Jesus. Nu ska vi lyssna till en sång, solosång. Och efter den sången ska vi ge tillfälle för dig som vill ha förbön. Ska du komma med frimodighet och bara tacka Jesus för hans rättfärdighet. Och han har också slukat, han tog våra sjukdomar. Och därför kan vi jättegärna be också för våra sjukdomar den här stunden. Gud välsigne er.